I den gamla översättningen 1917 så står det på ett ställe i Jesaja kapitel 7 och 9. Vi ska inte läsa det precis nu, men det står det så här: om ni inte har tro ska ni inte ha ro. Och jag återkommer till det bibelordet, och i dagens den förkunnelse som jag vill dela med mig av här, den handlar om att förtrösta på ordet, på Bibelns ord. Och jag kommer titta lite i Första Korinthierbrevet kapitel 15. Jag kommer också sen att titta på några bibelställen i Gamla testamentet, i Jesaja 53 och i Psaltaren 22. Och några andra bibelord. Vi får se hur var vi hamnar med vilka bibelord och var, för det är ganska mycket på gång. Men sen så ska jag också då stanna till inför sammanhanget som finns i Jesaja-boken kapitel 7 till och med 9. Välkända bibelord i såna här juletider, texter vi brukar läsa där. Men vi börjar i Första Korinthierbrevet kapitel 15 från början. Där skriver Paulus: bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och stod fasta i, och genom vilket ni blev frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilket de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob, och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster, till jag är den ringaste av apostlarna. Det är gott att ha ett evangelium och bli påmind om. De goda nyheterna, som det betyder. Evangelium, glädjebudskapet. Och det har också predikat för oss. Vi har tagit emot det och vi står fasta i. Och det är genom detta som vi räknar med att bli frälsta. Vi säger ofta att vi är frälsta. Och vi har ju kontakt med Gud, och vi tror att vi har blivit förlåtna vår synd, och vi är på väg mot ett evigt liv med Gud. Men så säger han: jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, säger han. Om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Måste hålla fast vid det. Och sen kommer det: jag meddelar det allra viktigaste. Att Kristus dog för våra synder. Enligt vad då? Enligt skrifterna. Att han blir begraven. Enligt vad då? Enligt skrifterna. Att han uppstod på tredje dag. Enligt skrifterna. Det känner vi väl till. Vi tänker på i Apostlagärningarna, det står om hans omvändelse. Och om man tänker att han skulle nu göra som många av oss kanske gör ibland när vi ska vittna för människor, så talar vi ofta om vår upplevelse av Gud. Och så är det liksom grunden för det vi förkunnar. Paulus hade ett mäktigt vittnesbörd. Om du kommer ihåg hur han var på väg till Damaskus och skulle förfölja de kristna, och fick möta Jesus på vägen, blev slagen ner till marken och blind för 3 dagar. Dramatisk händelse. Fantastiskt. Men när han påminner dem i Korint om evangeliet, så är det någonting som är förankrat i vad då? I skrifterna. Han vände hela tillbaka till Gamla testamentet, för det är det vi pratar om här. Nya testamentet var inte samlat och knappt skrivet vid den här tiden, år 54-55 efter Kristus, när Paulus skrev till dem i Korint. Men skrifterna fanns där. Och det var ju Paulus, han hade ju en historia av att när han som ung tonåring flyttade till sin syster i Jerusalem och får sitta och studera lagen vid Gamaliels fötter och bli så småningom en erkänd farisé, en laglärd. Och utifrån detta är han ju med även när Stefanus stenas där i Jerusalem, och med fariseernas, på deras uppdrag, så får han ge sig iväg för att jaga nu den här kristna sektens lärjungar. Men när han ska tala om evangeliet, de goda nyheterna, då förankrar han det i skrifterna, inte i sin egen upplevelse. Och när man tänker på det i Lukas evangelium så har vi ju ett välkänt bibelställe när det gäller Emmaus-lärjungarna. De som i Lukas 24 är på väg från Jerusalem och så möter de en främling. Och han kommer fram till dem och frågar, vad är det ni samtalar om? Och så får de berätta vad som har hänt i Jerusalem, om denne profeten Jesus som hade varit där, men han hade blivit korsfäst. Medan vi hade hoppats, säger de, Emmaus-lärjungarna, att han var den som skulle frälsa Israel. Och lite längre fram i 24 så plötsligt så talar den här främlingen till dem och så säger han i vers 25. Lukas 24, vers 25, han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och så började han med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Evangeliet var även för Jesus, var det förankrat i skrifterna. Och när de fortsätter där tillsammans och de delar, äter tillsammans, så öppnas lärjungarnas ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och då när jag läste detta så tänkte jag att enligt skrifterna, vad är det Paulus hänvisar till? Han talar om död och begravning och uppståndelse. Det råkar vara så att det finns i Gamla testamentet mer än 300 profetior om Jesus och hans försoningsgärning. Och sen finns det alla andra detaljer som är utlagda. Var Jesus skulle födas och på vilket sätt han ska komma tillbaka. Och det finns också stora symboliska händelser i Israels historia, som till exempel uttåget ur Egypten, hur de blev räddade och de fick dra vidare in i ökenvandringen och så vidare. Och allt det där är liksom bilder och utläggningar som också pekar på hela det nytestamentliga kristna livet. Men när man tänker att man ska titta på de allra viktigaste profetierna om Jesu död och försoning, då kan man inte komma förbi Jesaja 53 och Saltaren 22. Så jag tänkte läsa utifrån detta och stanna till vid något utav det. Vi slår upp Jesaja 53. Och detta är då skrivet mer än 700 år före Kristus. Och Jesaja, han profeterade och talade till Guds folk och Guds vägnar under mer än kanske 50 år, under 3-4 kungar. Och han var i Juda rike, inte i Nordriket utan i det södra riket. Jesaja 53 säger: vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät, och när vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en man som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Och om man går igenom texten här så hittar man paralleller eller hänvisningar till Nya Testamentet. Dels att saken i sig liksom inträffar. Men det finns också i evangelierna, inte minst där den som har skrivit helt enkelt citerar de gamla testamentliga profetiorna. Men att Jesus var föraktad och att han var illa omtyckt, det vet vi som är bibelläsare, kanske inte behöver ta just det. Men i vers 4 här i Jesaja 53 säger han: men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för var hemsökt, slagen av Gud och pinad. Och där finns ju ett sånt ställe då, om man går till Matteus kapitel 8. Så Matteus 8, vers 16 och 17. När det blev kväll förde man till honom, alltså till Jesus, många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Och där har vi det då. Att Jesus var syndfri, det vet vi. Att precis som det står här. Men det står också i Jesaja 53 och vers 5 att han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Och det är starkt och underbart att veta det. Att det var precis det som Herren gjorde. Han bar våra svagheter och skulder. Även om vi alla, som det står, gick vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Detta är evangelium. Det är verkligen goda nyheter. Att någon annan fick bära straffet för våra brott. Det handlar om. I andra Korinterbrevet 5 och 21 läser jag. Andra Kor 5 och 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Tack för att vi kan stå rättfärdiga inför Gud. Färdig att gå inför rätten utan rädsla att bli dömd. Finns det en del som utlägger det. Färdig att gå inför rätten utan rädsla att bli dömd. Därför att han har burit all vår svaghet, all vår synd upp på korsets trä. I Jesaja 53 och 9 så har vi också, detta var ju liksom Jesu död på korset. Men här har också en hänvisning i Jesaja 53 till graven. Jesaja 53 och vi kan läsa från 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Kristus dog enligt skrifterna, men han blev också begravd enligt skrifterna. Så jag ser om jag får upp här Matteus 27. Och ...57. När det hade blivit kväll, detta var efter att Jesus hade dött på korset, när det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Josef av Arimatea, som var en rik man, hade huggit ut en fin grav och i den lades Jesu kropp. Precis som det står i profeten Jesajas 53 kapitel. Hos en rik var han i sin död. Så Jesus, han dog enligt skrifterna. Han blev begraven enligt skrifterna. Och om vi nu går till Saltaren 22. Så ska vi titta på några ställen där lite snabbt. Saltaren 22 som är en fantastisk utläggning och profetia om Jesus på korset. Den börjar ju med något som Jesus själv citerar på korset i Matteus 27:46. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Och dramatiskt är det. Och vers 8, 22 och 8. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen och de skakar på huvudet. Och de säger, anförtro dig åt Herren. Han ska befria och rädda honom. Han har ju honom kär. Och då slår vi upp Matteus 27 igen. Och så tittar vi på verserna 42-43. Och det är när Jesus hänger på korset och de runt omkring där, de hånar honom och de säger till honom lite innan där i vers 40, om du är Guds son så stig ner från korset. Också överste prästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. Det är ordagrant vad som står i Saltaren 22. Om man har honom kär. Det är precis som det utmanas där. Och 22, Saltaren 22, vers 16. Där vi kan läsa några versar där. Från vers 15, jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Det vet vi att det skedde i en korsfästelse. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttakad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Och det vet vi också. Det står i Johannes 19, 28-29 om hur Jesus var törstig. Han törstade. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta, du min styrka, skynda till min hjälp. Och så vidare. Och detta är ju då vi som har läst om korsfästelsen. Och vi känner igen olika bibelord. Vi kan också se Matteus 27 och 35. Från vers 30. Matteus 27 och 30. De spottade på honom. Och tog käppen och de slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom manteln. Och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. Och vers 35. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. De kastade lott om hans klädnad. Jag vill påminna oss om igen att när det gäller evangelium och när det gäller det som vi tror på. Och då kan det inte hänga på våran egen upplevelse. Utan det vi tror och lever för. Och liksom har som riktmärke för våra liv. Det är vad som står i skrifterna. Det som är förankrat sin urminnes tid i skrifterna. Och i detta var ju då Saltaren 22. Det kanske var skrivet 1000 år före Jesu födelse. Jesaja var skrivet 700 år före dess. Och när man läser detta och man tänker på att vi pratar om en evig Gud. En evig Gud som har skapat himmel och jord, som är alfa och omega, som är början och slutet. Bibeln börjar med att Gud skapar himmel och jord. Den slutar med att Gud skapar en ny himmel och jord. Perspektiven breddar sig. Och vi liksom... Vi kan inte krympa ner hela Guds väsen till en upplevelse vi har. Eller på något sätt, speciellt i dessa dagar när mänskligheten har funnit det, att man har kommit fram till det. Att jag skapar mig gärna min egen gudsbild. Jag skapar mig gärna en Gud som passar in i min livsstil. En Gud som påminner mer om Disneys sagor eller någonting som känns bekvämt, en nallebjörn på kvällen. Att oavsett om jag har levt i synd så knäpper jag min hand på kvällen och ber Gud som haver och sen är allting bra. Men så säger inte skriften. Skriftens vittnesbörd om Gud är inte sådan. Det här är en humanistisk gudsbild som vi har liksom, som har vuxit fram i denna värld. Där alla liksom snälla saker om Jesus och det är liksom det som gäller. Men Bibeln talar om en mäktig Gud. En mäktig Gud som är frälsare, prisskig Gud. Men han är också vår domare. Och det måste vi ha klart för oss. När det gäller profetierna och om Jesus i skriften så skulle vi kunna läsa från Jesaja 41 och 10. Där det står eller från Zakaria 11 och 12 där Jesus han blir såld för 30 guldmynt. Och det visar sig då i Matteus 27 och 9 där det står om hur Judas säljer Jesus för just den summan. Trots att han inser i ett ögonblick vad det är han har gjort. Han har blivit lurad av mörkrets makter. Och han har sålt sin frälsare för 30 silverpengningar. Han går till templet. Han försöker att ge tillbaka dem till dessa fariseer och dessa överste präster. Men de tar inte emot honom och bara skrattar åt honom. Han slänger pengarna i templet och går därifrån. Och de köper då krukmakar åken för pengarna. Och detta är också någonting som är uttalat i Zakaria 11. 11 och jag kan läsa det, så har vi gjort det. Zakaria 11 och 12. Och jag sa till dem: om ni inte finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara. Då vägde de upp min lön 30 siklar silver. Och Herren sa till mig: kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Det är precis vad Judas gjorde. Han slängde dem till krukmakaren i templet, förutsagt i skriften. Det står om att en dag så skall också vi få lyfta blicken i Zakaria 12, vers 10 och 11. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att han ser upp till mig som de har genomborrat. Allting är av urtiden. Allting fanns med i Guds plan. Allting fanns med från början. Gud visste vad som skulle ske. Att det skulle, här skulle Gudasonen komma. Han skulle födas in till denna världen. Det var profeterat var någonstans. Det var profeterat hur han skulle komma in ridande i Jerusalem på en åsna. Det var profeterat och det var uttalat. Men det är också profeterat en dag så ska vi få lyfta blicken till honom som blev genomborrad. Och genom detta ska man då säga att Davids hus och Jerusalems invånare kommer ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Tack gode Gud att det finns en källa till rening från synd och orenhet. Halleluja! Det var Jesu död och det var Jesu begravning. Om man nu slår upp, vi kan snabbt slå upp i Hosea bok. Där det finns en när det gäller uppståndelsen ur graven. Det finns ett antal olika ställen i Psaltaren 16. Det finns i Psaltaren 23, det finns i Psaltaren 2. Det finns hänvisningar till uppståndelsen och profetian om Messias i Apostlagärningarna 2, Apostlagärningarna 13. Att Messias ska leva för evigt, Johannes 12 och 34. Men i Hosea 6, vers 1-3 så står det: kom, låt oss vända om till Herren, ty har han rivit oss, skall han också hela oss. Har han slagit oss, skall han också förbinda oss. Han skall om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. En profetia att om 3:e dagens uppståndelse. Prisat vara Herrens namn. Detta är vad Paulus hänvisar till och tänker på bland annat när han i 1 Korinthierbrevet 15 säger att Jesus, han dog enligt skrifterna. Att han blir begraven enligt skrifterna och att han uppstod enligt skrifterna. Paulus började inte med att berätta om sin upplevelse av ljus eller när han blev förblindad, utan han talar om att det som står i skrifterna, det är det som är, det som gäller, det som är viktigt och anmärkningsvärt. Nu ska vi snabbt titta in i något annat här. Vi ska gå till några välkända versar i Jesaja-boken. I Jesaja 7 Och för att vi ska förstå det något bättre, här står det om ett budskap till kung Ahas. Och vi befinner oss cirka 730-talet, 732 före Kristus. Befinner vi oss i en situation när kung Ahas är kung i Juda. Kung Ahas är bara 20 år gammal vid det här tillfället. Det står att han får höra vad som pågår omkring honom, så är han livrädd. Han skakar så som ett träd, står det. Både han och hans folks hjärtan skälver som skogens träd skälver för vinden. Jesaja 7:1. När Ahas son till Jotam, Ussias son, var kung i Juda, hände sig att Resin, kungen i Aram, och Remaljas son, Peka, Israels kung, drog upp mot Jerusalem för att strida mot det, men det förmådde inte inta staden. Vad var det jag läste nu? Jo, kung Ahas var kung i Juda. Detta var i det delade rikets tid. De hade varit delade mellan Nordriket och Södra riket under nästan 100 år. Och i Nordriket fanns en kung som hette Peka. Och ovanför honom så fanns en längre upp geografiskt, och i Damaskus fanns en kung som hette Resin. Och det var alltså Syrien. Och dessa två bestämde sig för att vi vill gå ner mot och ockupera den här kungen i Juda. Därför att vi ser och inser att det håller på att bildas en väldigt stor makt norrut som heter Assyrien. Och de har en kung som heter Tiglat-Pileser den tredje, som är en våldsam man, som är känd i hela Mellersta Östern över det våldsamma han utövade. Han skriver själv, de har hittat inristningar på stenar, hur han skryter om hur han satte tusentals av dessa judar på pålar under det att han besegrade dem. Och de var rädda i Syrien, de var rädda i Nordriket, så de ockuperar nu och åker ner till Judarike för att nu få den här Ahas till att anpassa sig till läget och ställa sig samman för att gå emot Assyrien. Men trots att den är Ahas, nu är han bara 20 år, han är mer än bara en vanlig 20-åring. Om man slår upp andra krönikeboken kapitel 28 så står det en del om honom. Och det står att när han var 20 år blev han kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels konungar, alltså Nordrikets konungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt balerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Alltså han införde Molok till bedjan, där man offrade bebisar på altaren. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna under alla gröna träd. Därför står det, lyssna. Därför gav Herren, hans Gud, honom i den arameiske kungens hand. Alltså Gud dömde honom. Gud dömer vem man vill. Gud, han är vår domare. Han vet vilka motiv vi har. Han vet vad som pågår. Och vad som händer här, det är ju att det står längre fram i andra krönikboken 28, där står det att Peka, alltså Nordrikets kung, dödade 120 000 man av juda på en enda dag. På en enda dag. Alla stridsdugliga män. Detta skedde därför att de hade övergivit Herren, sina fäders Gud. Gud är inte att leka med. Gud är en mäktig Gud. Han är en helig Gud. Halleluja. Och vi fruktar honom. Vi ska ha Guds fruktan i våra liv. Vi är så tacksamma för nåden och frälsningen. Men han, denne Ahas, vad gör han istället för att koppla samman med dessa? Han kontaktar assyrierna. Han kontaktar Pileser, Tiglat-Pileser, där uppe i norr. Och Han kunde gjort något annat, för när han i Jesaja 7 befinner oss i detta läge att han är omringad av syrierna och nordrikets kungar och arméer, vad händer då? Då kommer profeten till honom. Herren sa till Jesaja: gå nu med din son Sirajasub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till Valkafältet. Och säg till honom: akta dig och var lugn. Frukta inte och var inte rädd för dessa två rykande brandstumpar. För Resin och Aramén och för Remaljas son i deras rasande vrede. Aram med Efraim och Remaljas son. De som har gjort upp onda planer mot dig och sagt: låt oss dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss. Och insätta Tabals son till kung där. Men så säger Herren. Om man ändå hade lyssnat. Men han gjorde inte det. Det ska inte inträffa, det ska inte ske, säger Herren. Ty Damaskus och Arams huvud och Resin är Damaskus huvud. Inom 65 år ska Efraim vara krossat och inte mer vara ett folk. Och Samaria är Efraims huvud och Remaljas son är Samarias huvudstad. Och nu kommer den versen jag citerade inledningsvis. Och i 1917 står det: om ni inte har tro ska ni inte ha ro. I den här bibelöversättningen står det: om ni inte är fasta i tron har ni inget fäste. Och så kommer profetian. Amen. Herren talade åter till Ahas och sa: men begär då ett tecken från Gud. Begär då ett tecken. Begär det ner från djupet eller höjden, väl vilket du vill. Men Ahas svarade: jag vill inte begära något tecken. Jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: lyssna nu, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också nu trötta ut eran Gud? Därför ska Herren själv ge er tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och så lägger han ut texten här och berättar vad som ska hända. Istället för att det blev ett frälsningens tecken, Immanuel, så blir det domens tecken. Det blir domens tecken över judarna. Och han berättar vad som ska ske. Vad är det som kommer hända? Jo, hela området kring Samaria och Galileen, det kommer att bli utplånat. Det kommer att vara förbränd mark där endast törne och tistlar växer. Och vad gör med denne Ahas? Jo, assyrierna de tar tillfället i akt. De kommer ner till Syrien, till Damaskus. De besegrar dem. De mördar dem och korsfäster dem. Och Ahas nu nere i Juda. Det står här att man går upp. Men det är för man går ju upp till Jerusalem. Men annars var det ju nedanför det. Men han tar sig till Damaskus. Och gratulerar denne Tiglat-Pileser. Denne assyriske makt som har kommit med tusen och tiotusentals soldater. Och gratulerar honom. Och när han är där. Så får han syn på något som han tycker är fantastiskt. Han ser nämligen arameernas gudstillbedjan. Han ser deras tempel till Baal. Han liksom låter rita av det här. Och han ger befallning om att detta ska vi bygga i Jerusalem. Så han låter skicka sina konstruktörer. Och i Jerusalem, inte i själva templet men utanför och överallt, så bygger de upp Baals tempel. Och de börjar, så istället för att lyda Gud och förtrösta, istället för att tro och ha ro, så ger han sitt hjärta åt fiendens makt. Och resultatet av detta blir avgudadyrkan och dom. Och det blir aborter och det blir mörker över hela riket. Och nu från den här tiden på, detta kallas för syrisk-efraimitiska kriget som utspelades 732 före Kristus. Och 722 så utplånar Samaria. Finns inte kvar. Därför att assyrierna har utplånat det. Och medan judarna då, de hamnar i en situation där de är tvungna att betala tribut. De är skatteskyldiga till Assyrien. Och det förblir de resten av sin existens. Därför att kungarna kommer och kungarna går i Assyrien. Men de blev tvungna att betala tribut. Och under den här tiden, från 730-talet ända ner till 500, eller 606, 603 och 586 före Kristus, när judariket blir bortfört till Babylon. Så hela den tiden så är de i press av stormakterna. De lider utav detta. Och de liksom bollas hit och dit. Istället för att de liksom hade sina små provinciala konflikter med stammar hit och dit. Så kommer de i konflikt med stormakterna. Tack vare att denna Ahas och hans folk väljer att inte lyssna på profeten. Och så kommer här kapitel 8, Jesaja 8. Och där inträffar precis det som jag nämnde, att assyrierna intar Nordriket. Jesaja 8, innan, för då ska profeten föda en son, vilket han gör. Och innan pojken kan säga far och mor, ska man bära bort Damaskus skatter och bytet från Samaria till kungen i Assyrien. Precis det jag nämnde, det skedde. Och domen är så konsekvent och så bestämd att profeten säger så här. Immanuel, som kunde ha varit ett tecken till frälsning för er, är nu ett tecken till dom. Och han talar om att Assyriens massor ska välla in över området. Och de ska tränga in även i Juda, svämma och utbreda sig så det når er ända upp till halsen. Med sina utbredda vingar ska den täcka ditt land i hela dess vidd. Immanuel. Gud med oss. Kan plötsligt Gud vara med någon som bringar dom? Immanuel är ett tecken på frälsaren. Men det blev ett tecken till dom för judarna. Och så säger han, det spelar ingen roll vad ni gör. Rasar ni folk, ni ska ändå krossas. Lyssna alla länder i fjärran, rusta er, ni ska ändå krossas. Jag röstar, ni ska ändå krossas. Gör upp planer, det går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte lyckas. Till Gud är med oss, Immanuel. Starkt. Och så vad är det han säger istället? Ni skulle omvända er. Vers 13, håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Och så vidare. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen. Det som är skrivet. Vad säger han? Ska vi gå till de döda för fråga om råd? Ska vi fråga de döda? Står det i vers 19. Nej. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Till Guds undervisning. Till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen morgonrådnad för oss. Om vi inte lyssnar till skriften, som Paulus sa. I skriften så finns det inget hopp. Då finns det bara nöd och mörker. De människorna kom omkring hungrande och utslitna och förbanna sin Gud. De lyfter blicken uppåt och de ser ner på jorden. Men se, där är bara nöd och mörker, en natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker. Om Gud bara vore rättfärdig. Om han bara vore helig. Så hade vi hamnat där. Men nu är Gud helig och han är kärleken. Så mitt i domen så kommer också evangeliet. Och jag läser från Jesaja kapitel 9. Men det ska inte vara något svart mörker där ångest nu råder. Alltså i Galileen, där allt är utplånat. I gången tid lät han Sebulons Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte gett stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldros gissel och deras plågars stav bryter du sönder, liksom i Midjans tid, alltså på domarbokens tid. Ja, varje stövel buren i stridslam, varje mantel vältrad i blod, skall brännas upp och förtäras av eld. Varför? Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vila herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut, halleluja. Mitt i domarna, mitt i detta när Gud går till rätta med mörkret i mänskligheten, så kommer det också ett ljus, klart och med eviga evigheten, liksom friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Halleluja! Och detta var ju ändå 700 år innan Jesus. 700 år. Gud är inte nervös. Han är inte nervös. Han har sina planer från början till slut, från ände till ände. Och mitt i allt detta har vi möjlighet att hitta evangeliet. Men så snurrar tiden iväg och vi går till Matteus kapitel 4. För det är liksom här som själva knorren kommer. Matteus 4, vers 12. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till, vadå? Till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Sebulons och Naftalis land, sjövägen. Landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen, det folk som sitter i mörkret skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, ty himmelriket är nu här. Halleluja. Och det är också i precis det här området Jesus tillbringade det mesta av sin tid. Han älskade Galileen, han älskade Galileiska sjön. Och det var också där han gick upp på berget och hade sin bergspredikan. Evangelien, när det väl kom, så kom det till den här platsen som var förutsagt så många år innan. Pris att vara Herrens namn. Och vi är så glada att vi får omvända sig. Och det var också där Jesus kallade sina lärjungar. Halleluja, det var där han kallade dem och gjorde dem till människofiskare. Och det var också där han botade sjuka. Prisat vara Herrens namn. Så att Gud är historiens Gud. Han är en mäktig Gud. Han är inte endast vad vi gör honom till. Utan han är Gud. Han är den som är. Och vad vill jag säga nu med allt detta? Jo, jag repeterar att detta evangelium vi har fått, det är enligt skrifterna. Det är till frälsning. Vi får ta emot det. Vi måste stå fasta och hålla fast vid det. Även om det skulle vara obekvämt i en tid som denna att säga att skriften säger att människor som inte tror på Jesus, de går förlorade. Att det finns en himmel att få tag i och ett helvete att undkomma. Det är inte vi som har hittat på det. Skulle vi hitta på en egen Gud skulle han säkert se annorlunda ut. Men Gud är rättfärdig, helig och mäktig och evig. Och det är hans skrift som vi har att förhålla oss till. Så att evangeliet är enligt skrifterna. Och det håller inte att hålla sig med en egen gudsbild. Det är bekvämare många gånger att hålla sig med en gudsbild. Att tänka att ja, men mina barn de är så goda och rediga och det är inget större fel på dem. Men nej, men ja, de är visserligen inte frälsta, men och så vi kan ju omfamna dem med våra perspektiv. Vi kan lyfta dem och vi kan förlåta dem precis vad som helst. Men den enda räddning som finns enligt skriften, det är just budskapet om Gud från skriften. Vi ska inte göra som kung Ahas exempel. Att välja bort Guds lösningar. Att fly till våra egna knepigt och skickligt uträknade lösningar på situationer och saker. Utan låt oss böja oss för Guds tilltal. Profeten kom till Ahas. Men han lyssnade inte. Och resultatet av det blev ju att folket gick bort från Gud. Det blev ockupation. Det blev avgudadyrkan. Och att domen över folket blev bestämd. Domen över folket blev bestämd. Och den inträffade den sista vågen som fördes bort till Babylon var år 586 under kung Nebukadnessar. Men med detta vill jag också bara då betona våran gudsbild. Att Gud är en domare. Och skriften säger på många, många ställen att vi en dag ska stå till svars inför tronen. Men Gud är också en frälsare, prisat vara Herrens namn. Men vi behöver ibland tänka till och tänka om. Att det gäller vad som gäller, det är det som står i skrifterna. Och vi borde bli mycket bättre läsare. I dessa dagar så har jag en känsla av att det är så mycket annat som gärna fängslar vår uppmärksamhet. Så att vi, tror jag, läser inte skriften lika mycket och på det sättet som man gjorde förr. När man liksom fick tag i evangelium och man höll fast det som i en räddningslina. Men det kan vi ta tag på nytt. Halleluja. För att det som gäller, det är frälsning. Men det är också dom. Och det är löften om dessa och dessa löften står fast. Och jag vill bara uppmuntra dig som har hängt med här lite att ta till dig Herrens tilltal. Gör som Paulus sa, ta till dig evangeliet. Det frälser. Men det är det evangelium som är enligt skrifterna. Halleluja. Och vi prisar Gud för att han har gett oss sitt ord. När jag har gått igenom mina långa rader med böcker där hemma och jag hittar böcker från 60- och 70-talet hur människor, inte minst i forna Sovjetunionen, har liksom gett både liv och framtid för att föra in Guds ord bland folket. Och jag tittar på mina rader av biblar av olika format och tjocklekar och tänker om Jesus alltså. Vad tacksamma vi skulle vara för Guds ord. Och vi prisar Herren för det goda som han har gett oss. Och jag ska till sist läsa från Jesaja 9 igen. Som är ett underbart avsnitt. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, frids förste, så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Och över Davids tron och hans kungarika, det ska befästas, stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi prisar dig och tackar dig för ditt ord, Herre. Det är våra fötters lykta och ett ljus på vår steg. Herre, vi tackar dig i dessa dagar av konstigheter, förvirring och mörker och allt som liksom skadar denna världen som pågår. Mitt i detta vill vi lyfta vår blick. Vi lyfter vår blick till dina löften, Herre. Löftena om din frälsning genom Jesus Kristus. Har vi fått vår synd förlåten? Herre, vi tackar dig att vi får ta till oss denna nåd ikväll. Herre, att den helige ande följer ditt ord och berör våra hjärtan var och en. Herre, vi lyfter våra hjärtan till dig i denna tid. Vi lyfter våra nära och kära inför dig. Ber dig Gud om din nåd och kraft, Herre, att du ska komma med överbevisning och omvändelse i tider som denna. I Jesu namn, vi ber för vårt kära land Sverige. Vi ber att du skulle än en gång komma med en frälsningsvåg till vårt land. Om det är möjligt, i Jesu namn. Kan hända domen är bestämd, jag vet inte. Herre, men vi böjer oss för ditt ord och böjer oss inför din allsmäktighet i Jesu namn. Du vet om bönämnena som sändes in hit idag. Människor i sjukdom, Herre. Coronasjukdomar och annat, cancer och elände. Herre, vi lyfter dessa människor inför dig. Och ber dig Gud, vi strålar dem i din nåd och din kärlek. Och låt liv och övernog komma till dem och bota dem ifrån sin plåga. I Jesu namn, vi tackar dig för du hör vår bön. Amen.